A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vad tänker du när du ser den?
Ja, jag ryser i kroppen. Jo, tråkiga med det där är att man står inne i spelagången och får inte uppleva exakt det där. Men man hör ju bara... inte det där trycket inne i spelagången, men ändå hör man att det är någonting mäktigt som är på väg att hända. Och sen... mäktig inramning den matchen. Alltså.
Med det ska vi hälsa Marcus Danielsson välkommen till DIF-podden igen.
Tack så mycket.
Du, hur står det till?
Det är bra. Tillbaka i Sverige igen och efter ett speciellt år. Så det känns bra att vara tillbaka i Sverige och träffa familj och vänner och så vidare.
Ja, det har ju varit ett speciellt år, men... personligen så måste det väl ha varit ett ännu mer speciellt som du har, liksom, som du nämnde nu. Har du, brukar du reflektera kring det? Vad fan hände egentligen?
Ja, tid för reflektion. Det är väl det jag haft mest av det här året, kan jag säga. Så nej, man har, det är mycket som har gått genom det här huvudet och många saker som har hänt det här året som det känns som att det är en evighet sen, trots att det inte är så lång tid sen det hände, men ja,
det... men alltså, så här, vi pratade lite om det. Det känns ju helt absurt att säga att du lirade ju faktiskt tävlingsmatch med Djurgården i år.
Ja, det,
det känns
nej,
som att
nej, men det känns helt osannolikt eller så här, att det nej, det...
Ja, men, eller om vi vänder på det ännu mer, för 11 månader sedan, ja, då jobbade du 25% på EU.
Ja, 25% är lite att ta i kanske, men Ja, nej. Och...
Det gör du inte längre?
Nej, det är... Jag sa upp mig. Så.
Vi kommer komma in på det lite så småningom. Men nej, det ger ju också så här någonstans en... Så här, shit, vad konstigt det här. Det känns som... Ett, så känns som att du har spelat Djurgården i 10 år. Men att det var 10 år sedan du stack också. Sen är det så här, du hann inte vara i Djurgården jättelänge. Och nej, det var inte jättelänge sedan du försvann.
Men... Nej, jag har också tänkt på det. Att jag gjorde 2 säsonger i Djurgården. Men det känns som att jag har fått uppleva hur mycket som helst. Och att jag... Det känns som hemma i Djurgården och i Stockholm. Även fast jag har varit på andra ställen en längre tid. Så.
Mm. Vi sågs ju... Vi skulle ha setts någon gång efter guldet. Sen så blev det lite ont om tid. Främst efter nyår då. Men det var ju tanken. Men vi hann ju göra en sittning. Eller vi gjorde en sittning innan säsongen 2019. Jag tänker att vi ska stanna kvar lite vid 2019 innan vi pratar... Det absolut senaste som har hänt kring dig då.
Mm.
Och 2019, jag tror det var 3 april för att vara exakt, så var du ute på Kaknäs. Och då pratade vi liksom lite om vem du var och sådär, meriter och den biten. Då hade du lite U-landslagsmatcher och någon P19-landslagsmatch. Och ja, det var sådär, jo men det fanns där någonstans, ja. Men liksom ja. Det var du nöjd med? Mm.
Ja, nej, det var väl precis när jag hade blivit utnämnd till lagkapten i Djurgården som vi gjorde den podden. Det har hänt en del sen dess. Så, ja, du sa att du hade lyssnat på den igen här, så det ska bli spännande att se vad jag sa för någonting.
Ja, det ska vi verkligen komma tillbaka till. Men... Om vi drar 2019, så sa du också, jag tror du avslutar med att ja, men gör hemmaplan till någonting man inte vill komma till, tror jag du sa. Liksom att gör det, så vi hakar på er. Kände du att 2019 blev liksom Stockholmsarenan hemmaborgen?
Nej, men det tycker jag absolut. Sen självklart så under året så kom det mer och mer publik hela tiden, men det var alltid kärnan av de som alltid där var alltid där, och man vet att oavsett om det är 10 000 eller 20 000 eller 30 000 på våra hemmamatcher, så kommer det vara ett jäkla tryck, och det var liksom många matcher där vi gjorde det tillsammans, och ja, vi avgjorde några matcher i slutet under säsongen som sen gjorde att vi kunde vinna guldet. Så det är absolut, så känner man att vi var sjukt starka på hemmaplan, och det började vi redan bygga upp i cupspelet, tycker jag, som vi under 2019, så tog vi med in det i allsvenskan.
Mm. Ska kolla. Vi ska börja med, vi ska faktiskt byta ut din mick lite snabbt. Jag hör att den glappar, så vi pausar lite där. Vad minns du från, alltså, om vi skulle dela upp säsongen i olika, om vi delar upp säsongen förra året eller 2019 då. Liksom, det började ju med ett kryss i premiären mot Sundsvall, var det väl?
Stämmer.
Ni rev ju av där, kändes som att det skulle kunna bli 10-0. Mm. 2-0 ganska omedelbart, och sen...
Ja, jag kommer ihåg att vi gjorde 2-0 snabbt, och hela arenan koka och gunga, och sen när matchen var slut så var vi väl nästan utvisslade av publiken. Så
det svänger
var,
fort. Ja,
så... Nej, det var ju inte den starten vi ville ha, såklart, men det var väl, vi var fortfarande väldigt, när jag minns att vi när vi gjorde 2-0 så fortsatte vi bara blåsa på. Liksom. Vi kontrollerade inte matchen, utan som vi sen lärde oss senare under säsongen, att när vi har ledningar att vi inte bara kör och kör, utan mer kontrollerat och spelar av matchen på ett bättre sätt. Och sen Sundsvall, de var duktiga på att hålla i bollen. Och då blir det lätt, jag kommer ihåg andra halvlek så höll de i bollen väldigt mycket, men kanske inte skapade så mycket. Men det blir ju självklart en frustration från läktaren och bland oss spelare också, att ja, med tanke på den starten vi hade just i den matchen, att varför fortsatte vi inte bara? Men,
Sen gör ju Hallenius ett sinnessjukt mål också.
Jo, precis. Det är väl någonting sånt som de behövde för att känna att de var med igen. För vi körde ju fullständigt över de första 20-25 eller vad det var. Så. Mm.
Men ja, krysset där. Sen så kommer det ju 3 omgångar med idel segrar, och det var ju ändå Örebro borta, Göteborg hemma och sen Häcken borta. Sen efter det så kommer 4 matcher utan vinst, varav 2 torsk då är derbyna.
Mm.
Och då började det ju någonstans inte ifrågasätta, ska jag inte säga, men så bara okej, det Kim och Tolle nya. Vi kanske förväntade oss för mycket. Hur tänker ni? Och du var ju lagkapten, ska ju inte heller glömmas bort.
Ja, nej, alltså vi fick ju, trots krysset i första omgången, så ledde vi allsvenskan efter 4 omgångar när vi slår Häcken borta. När vi har slagit Häcken borta så är min känsla att vi kommer verkligen vara med hela vägen här under året, för vi med tanke på den situationen vi hade inför den matchen med många spelare borta, skadade och så vidare, så men sen så kommer det ju 4 matcher där vi tar 2 poäng och sen är vi väl nere på 7:e eller 8:e plats, så det var ju tufft självklart, att vi, och sen att vi förlorade 2 derbyn också, det var inte för de matcherna vet man ju betyder extra mycket för fansen.
Mm. Ja, för sen helt plötsligt så blir det nästa kluster av matcher. Det börjar ju någonstans med Falkenberg borta. Då är det lite så här, nu ska vi se vart den här säsongen tar vägen. Ett kryss borta där, och då som supporter blir det att men då gräver vi ner den här säsongen. Så tar vi sikte för nästa. Hur tänker ni? Liksom, hur tänker man som grupp, eller vad gör man som grupp efter ganska stabil, om vi bortser från premiären, liksom, första 20 jättebra. Och sen ändå 3 matcher, det var ganska gedigna 3 poängare. Och sen så kommer det lite, vad gör man under den, hur påverkar stämningen ute på Kaknäs? Alltså, låtsas man om som om ingenting, eller vad händer?
Jag har inte jättebra minnen från just den.
Generellt? Det,
ja, generellt. Alltså, känslan förra året var ju att vi alltid trodde på Kim och Tolles idéer, och att vi ändå hade ett spel som började sätta sig ordentligt. Sen kom de där matcherna där vi inte fick med oss bra resultat, och då självklart så kanske man började tvivla lite på det, men det är väl också en styrka vi hade under eller 2019, att vi vände ofta tillbaka väldigt snabbt från de tyngre perioderna. Och så hade vi väl 4 matcher kvar efter där, att vad var det, Falkenberg och sen Östersund och Elfsborg och Sirius, om jag inte minns helt fel. Så det var ju ändå matcher som man kände att får vi ihop det så kan vi ha 4 vinster här, och det var ju exakt det vi fixade också. Så där kanske matchen mot Elfsborg hemma sticker ut väldigt mycket, med tanke på hur den matchen blev, att vi får ett tidigt ledningsmål och sen blir Harris utvisad efter 20 eller 25 minuter, och så spelar vi en man kort resten av matchen och vinner med 2-0. Så där kände man ännu mer än vad man gjorde kanske efter Häcken-matchen på bortaplanet. Nu är det upp till oss bara.
Mm, för det stämmer, så det är till och med 4-5 matcher. Sen så kommer ju, jag minns det så väl, Eskilstuna borta. Ingen bra match. Även om vi hade ledningen.
Ja, nej, det var, ja, vi har en halv knack i första halvlek, står 0-0, och så jag vet 1-0 tidigt i andra, och men de kvitterar väldigt stort sett direkt efter, och sen ja, vi gör ingen bra match alls, och ja, just den matchen så fick man väl en liten försmak av vad som har hänt i år, när var det, var första 20 minuterna som var tysta, med publiken inte, och då känner man ju att ja, om publiken inte är här så blir det inte lika kul. Sen var inte våran prestation på den nivån som den ska vara.
Nej. Det ska vi också komma tillbaka till så småningom. Och sen så var det Malmö hemma, kryss, och efter det så var det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raka där, en cupmatch också inräknad. Men det som sticker ut där är ju Malmö borta. Var det där, det är så lätt att peka på den matchen liksom så här i efterhand med facit i hand och allting. Men hur, när börjar ni, jag menar, för nu snackar vi ändå liksom från mitten på maj där någonstans, som torsken mot Gnaget, ända liksom Malmö borta är ju augusti, slutet på augusti, obesegrade.
Mm.
När började det växa inom gruppen att fan, vi är att räkna med i år?
Nej, men det var väl där någonstans. Jag vet inte hur tabellen såg ut innan Malmö-matchen, om vi ledde då eller hur det var, men att åka ner till Malmö och vinna en sån viktig match i, ja, vad var det, 20:e omgången ungefär, så nej, men då var det ju verkligen att ja, jag sa det tidigare, det är upp till oss, men nu var det ju verkligen liksom att ja, vi måste hålla ihop det här, och alla ska dra sitt strå till stacken, och det hade vi gjort tidigare under säsongen också, men det blev extremt, eller extra mycket där efter Malmö-vinsten, för då såg det ju väldigt bra ut.
Mm. Det nätrasslet när Boja skickar in bollen, har du sett det och lyssnat på det i efterhand?
Några gånger har jag sett. Nej, det är väl en av de sekvenser under året som berör en mest när man ser på det. Så hur snabbt det anfallet går från att vi vinner bollen ner i eget straffområde, och sen överblicksbilden över kortsidan som är full av djurgårdare som
ingen står på den raden som de stod på innan mål.
Nej, det var ett hyfsat målras där. Alltså.
Det är också kul att se de bilderna som filmerna som Djurgården själva, Axel och Ville, hur ni reagerar på planen. Det är klart att man blir, det fattar väl den som helst att man blir glad, men det är ändå en jävla våldsam glädje. Alltså. Och samma sak sen när slutsignalen går. Det är ju inget så här be om ursäkt för att man firar, utan det
Nej, det var ganska fint att domaren blåste av matchen när vi var nere i våra straffområde framför Malmö i klacken, så det var ja, glädje, lättnad, allting liksom, för man visste hur mycket matchen betydde, och sen att det är just sådana här matcher som gör att det väger över till ens fördel i slutändan. Och sen hade ju Malmö ett tryck på sista halvtimmen, och Vajo räddade en straff. Så man kände ju verkligen att den här vinsten kommer göra stor skillnad i slutändan.
Mm. Och vi ska inte gå igenom allt och alla resultat här, men sen så kommer ju Tyvärr ett derby. Och sen följer ju en höst som personligen så har jag sagt det här många gånger att man var ju helt slut för att det var så många i toppen som man absolut inte vill ska vinna.
Mm.
Det är liksom så här, en sak om Elfsborg går, man känner ingen som håller på Elfsborg. Det är ingen som gör det. Så, det är ju en sak, men nu var det så här, nu var man ju engagerad i alla andra matcher mer eller mindre, för det var typ fyra vidriga lag med utöver Djurgården. Och då blir det blev nästan lite för mycket fotboll där ett tag som tog upp ens hjärnkapacitet. Hur var det för, alltså, går ni in i någon bubbla då, eller vad kör ni, är det den här klyschan en match i taget? Det måste du ju slå hål på. Finns ju ingen som kollar en match i taget.
Nej, alltså man har ju självklart koll på vilka lag som vi kommer möta resterande del av säsongen, men man vet ju också hur viktig varje match är, liksom, att det går liksom inte att tro att man ska städa av massa lag på vägen, för det går liksom inte. Som du säger, så det var fyra lag inblandade som och det kändes ju som att alla lag vann ju hela tiden. Mm. Det var ju liksom
ingen som
tappade. Nej, men det var ju så här, men den där matchen kanske de kan tappa poäng liksom, men så vinner de med 3-0 liksom. Och så bara
ja, du har rätt. Det var mycket sånt också. Man gick med huvudvärk en hel två dagar för att nu ska Gnaget lira mot, eller Malmö lira mot något lag. Mm. Men fan, Göteborg borta, den är tuff.
Ja.
18 minuter 0-2.
Ja. Ja, men det var ju typ så. Men självklart så höll vi fokus på vårat, men det är klart att man höll koll på vad de andra lagen gjorde och så.
Det är allmänt det här en match i taget och vi fokuserar på, jag tycker ju det är på något sätt att dumförklara i, alltså, elitidrottsmänniskor. Vadå en match i taget? Alltså, för någonstans blir det ju, ibland kan det ju vara, alltså, det är en sak att vi supportrar sitter och pusslar ett enormt, det är ju våran uppgift på något sätt, men att ni inte ska lyfta blicken och bara, ja men fan, nu har vi fyra viktiga spelare som alla sitter på jättemånga varningar. Kommande fem matcher, det är mot Brögäng som liksom alla slår. Det är väl klart som fan att man ska kunna lyfta blicken och bara, ja, men där har vi en lucka att ta ett taktiskt gult, eller där vi, förstår du, liksom att jag kan, här, den här matchen, jag behöver inte hålla igen för att jag har trög återhämtning eller någonting. Men lite sånt, så jag köper inte det. Det är fan världens tröttaste klyscha, en match i taget.
Den är jättetråkig, men det är, alltså, man har ju ett större perspektiv liksom. Vi tränar ju för att hålla en hel säsong, men liksom, vi börjar ju inte titta på hur ett lag spelar eller hur de kan tänka ställa upp i matchen som vi ska spela om två veckor liksom. Det är ju helt meningslöst.
Ja, den är kanske att ta i då.
Men... Så, men det är ju... Nej, alltså... Samtidigt så kommer ju ofta matcherna relativt snabbt in på. Liksom, så då är... Nej, jag får väl hålla kvar vid att en match i taget är det bästa. Även om ni supportrar tycker det är väldigt tråkigt att höra det. Så...
Ja, du får ju tycka vad du vill. Mm. Men jag får ju säga att du har fel också.
Ja, absolut.
men du, vi ska säga en grej. Du är ju en väldigt fötterna på jorden människa, får man ju intryck av. Och det känns ju som att du är som liksom en gås. Det bara rinner av dig. Det ska mycket till att psyka ut dig. Jag tror vi var inne på det förut också. Att det är väl väldigt sällan du brinner till och gör någonting dumt och ogenomtänkt. Men det finns ett tillfälle där jag hävdar att du var i obalans. Och det var nog AIK borta och möjligen Helsingborg hemma. Kanske fel ute, kanske, ja, men AIK främst. Det var i samband med att alla hade ju tagit ut dig i landslaget och tidningarna gick ut med att du var klar. Mm. Och så visar det sig att du inte var klar. Kan du nu i efterhand säga att hur påverkade det dig om du blickar tillbaka?
Obalans vet jag inte, men självklart så påverkade det mig.
Ja, det var kanske åt hej.
Alltså jag de matcherna så orsaken straff mot AIK den situationen är fortfarande väldigt jobbig att titta på. Så
dock ska man säga att du täcker upp lite för Una också.
Ja, men samtidigt så ligger jag i fel position också. Jag ligger för långt bort, så det är väl därför som att jag försöker rädda upp situationen. Och även om jag hade kunnat gjort det betydligt bättre, även fast jag ligger fel, så kan jag, behöver jag inte gå in så hårt. Men som du säger, så det där med landslagsuttagningen, så det påverkade mig absolut. Jag landslaget har liksom, det har aldrig varit, eller det har varit ett mål alltid och en dröm, men en dröm som jag liksom bara lagt åt sidan, för det har känts så långt ifrån och otänkbart. Och sen så hade jag en säsong där jag verkligen presterade jättebra, och med folk runt omkring en började prata om att jag borde vara med och så vidare, och jag precis som jag är så försöker jag bara stöta bort det eller lägga det åt sidan, för det är ändå inget jag kan påverka. Så, men sen om en tidning skriver att jag är uttagen och sen blir jag inte uttagen, det är självklart att det blir ett väldigt stort fokus kring det. Och just den veckan så var ju väldigt många människor på mig. Jag fick meddelanden från alla möjliga håll, och så det är klart att det påverkar mig. Sen om det gjorde att jag orsakade en straff mot AIK, det vet jag inte. För att jag tror inte jag stod och tänkte på under matchen att jag inte var uttagen i landslaget. Men,
jävla sjukt, ja. om du hade erkänt, om du nu hade sagt att det var faktiskt, jag stod och tänkte på vad Aftonbladet skrev.
Mm. Så, nej, och sen Helsingborg hemma, jag gjorde väl något, jag vet inte, jag tror jag gav bort bollen på mitt plan någon gång, och sen slog jag en passning rakt i gapet på dem. Det är väl de grejerna jag kommer ihåg att jag,
här är vi hårda, vet du,
som stora misstag. Sen ska jag väl faktiskt tycka att AIK-matchen efter det misstaget, så känner jag inte att jag spelar på något annorlunda sätt än vad jag gjorde innan. Men fotbollen handlar om att undvika att göra misstag och göra bra saker. Och där gjorde jag ett misstag som verkligen stack ut, och det hade varit ett sånt stort fokus på mig som person just den veckan. Och, och så möter man AIK, så då blir det ju stort fokus kring det. Och det var ju många journalister som var intresserade att prata med mig efter den matchen. Och många AIK-are som var skadeglada, såklart.
Fick de äta upp sen. Men hur gjorde du något speciellt för att liksom, hur skakar man av sig en sån sak då, och hur kommer man tillbaka, eller vad man ska säga? Det låter ju som att du har varit djupt ner. Nej, det är inte så.
Ja, men... Nej, alltså, så var det ju inte. Det är klart att som jag sa tidigare, när man kände att man var nära och att det var som att jag var uttagen men ändå inte, så det är klart att det påverkar mig, och jag försökte bara leva mitt liv som vanligt, för jag gick fortfarande ut och spelade golf efter träningarna och försökte koppla av där liksom, och umgås med vänner och familj. Så det var liksom, jag gjorde inget aktivt så, för att det var väl egentligen bara den dagen när själva uttagningen var som jag kände att jag ville komma bort från från allting och sortera tankarna lite.
Ja, för sen efter Helsingborg-matchen så finns det väl inte så mycket. Jag har försökt att hitta hänga ut podden här.
Ja.
Men då i min ögon, då var det gamla Marcus igen, om man ska säga. Men sen så följde ju landslagssnacket med hela tiden i alla fall. Och Och mycket riktigt så blev det ju debut sen så småningom.
Mm.
Var väl Malta borta?
Ja, Malta borta. Jag kom in som reserv för Pontus Jansson.
Fan vad det svänger. Nu för tiden kommer Pontus Jansson in som reserv.
Det
var dina ord.
Ja, exakt. Vad du som sa dem bara. Nej, det var ju också speciellt när jag fick det beskedet. Tror jag fick det efter Hammarby-matchen när vi hade förlorat det derbyt. Så det var också väldigt, väldigt konstig känsla. Men det var ju
och mål givet. Gör du direkt också?
Ja.
Eller direkt i debuten?
Ja, precis. Nej, det var ju lite osannolikt kanske att det hände efter 10 minuter, men det var ju kul att man kunde gå in och sätta avtryck direkt, så det går snabbt i fotboll, så är det.
Ja, och säsongen tickar på och så stod vi där inför sista omgången och hade allt i egna händer inför matchen mot Norrköping då. Vad gick tankarna kvällen innan?
Ja, vi åkte ju ner till Norrköping dagen innan för att sova på hotell och det var ju, man ville ju bara att det skulle bli att domaren skulle blåsa igång, för det var ju, ja, det kändes i magen att det var något stort på väg att hända, och liksom man tog en promenad i Norrköping på kvällen där och det var djurgårdar överallt. Och man vet att man liksom tänker på vad har jag gjort under min karriär för att ta mig hit liksom, och kommer jag kunna få en sån här chans igen? Så tänkte man tillbaka på alla matcher under året, hur liksom små saker som gör att vi var liksom i ledningen inför sista omgången. Sen var det ju små grejer som avgjorde där på lördagen i Norrköping. Så man märkte, jag hade svårt att sova den natten kan jag säga. Och sen var det väl någon som, det var väl fyrverkeri som firades av under natten också som man vaknade av.
Det är ju också jävligt töntigt av, alltså vet du, om det nu var jag utgår från att det var Norrköping och att det inte var Bayern kunde väl inte vinna. Jo, det kunde de. Ja, det skulle kunna varit dem också. Men vi leker med tanken att det var Norrköping. Det är ju, vad fan.
Ja.
typ så. Men ja, det, när du nämner, alltså, det är så mycket detaljer. Jag menar bara en sån sak att Vaiho rädda straff i Malmö. Malmö bränner ett antal straffar som de sen inte vinner matchen under det där året. Mm. Det är så mycket som ska klaffa för att man ska få den här chansen som du säger. Mm. Var du rädd att sumpa den? Eller ni? Det var ju inte du själv.
Nej, jag hade alltid en tro på att vi skulle fixa det. Så nej, de tankarna fanns inte att vi skulle sumpa det. Sen fungerar huvudet på ett speciellt sätt. Det är klart att man har negativa tankar. Det har man inför varje match. Det handlar bara om att slå bort dem så fort som möjligt och fokusera på det man ska göra på planen.
Mm. Och om du hade negativa tankar då, vad hände i huvudet efter drygt 14 minuter och det står 2-0 till hemmalaget inför bara Djurgården mer eller mindre?
Man undrar vad det är som händer. Vi gjorde ingen dålig start på matchen egentligen, utan det var ett hörnmål som han slog in med höften och sen ja, ett inlägg som de nickade in. Så,
Det är svårt att försvara mot egentligen. Alltså,
ja, alltså, självklart. Det går jag bättre, absolut. Men det är liksom... Ja, det är så små detaljer där också. Men det gäller att liksom få de små bitarna med sig hela tiden. Och, nej, man känner ju att... Jaha, det var det här liksom. Nu, vi kommer trea. Så den tanken kom ju direkt när Haksabanovic nickade in 2-0. Sen har vi gjorde under hela året, oavsett om vi själva gjorde mål eller om vi släppte in mål, så hade vi alltid liksom, Kim och Tolle tryckte väldigt mycket på det, att vi ska samlas som lag alltid när vi gör eller släpper in mål. Och det tror jag hjälpte oss väldigt mycket just i den situationen, att vi liksom, vi fick ihop alla och så kunde vi säga några snabba ord och liksom, ja, samlas tillsammans, istället för att alla bara skulle gå med nedhängda huvuden och spridas ut över hela våran planhalva. Så vi fick ihop det bra där, och vi kände som vi kunde jobba därifrån. Och sen gör vi inte en fantastisk första halvlek efter det, men inte dålig heller, så vi kände ändå att vi hade någonting att jobba vidare på inför andra.
Ja, det får man ju säga. Att har du sett den här engelska versionen av guldmatchen med engelska kommentatorer?
Ja, den har dykt upp i flödet ibland.
Vi ska lyssna här på 2-2 målet.
Danielsson, who hopes to be lifting the Lennart Johansson Cup at full time. Darovic, Keck, good work from the left back, he's persevered here. Kujovic into the middle, they've got it! Boya Touré for 2-2! It might be the goal that makes them champions! Their top scorer this season, in one of the biggest moments of the season.
Vad säger du där till laget?
Jag minns inte exakt, men det var väl någonting med att vi kan inte sluta spela nu. Vi måste bara fortsätta. Även om vi har resultatet vi vill ha, så kan vi inte bara falla tillbaka och försvara oss sista 25-30 minuterna. Jag tror det var ungefär det jag ville få fram, att vi skulle fortsätta, för vi hade ju sånt oerhört tryck på Norrköping just då. Det var ju bara ett lag på planen, så det gällde att vi fortsatte precis som vi hade gjort under början av andra halvlek. Sen
får de ju rött kort knappt 10 minuter senare.
Mm.
Men det på läktarhåll så spelar det ingen roll. Man vill ju helst frysa ner sig själv och sen bara att någon tinar upp en och säger att det gick vägen typ.
Ja. Nej, men det var ju, ja. Vi hade ju pratat om det i paus också, att han hade ett gult kort i deras vänsterback, så det underlättar ju självklart för oss. Då kunde vi ju som jag sa, när vi mötte Sundsvall hemma i första matchen, så kunde vi inte spela av matchen. Nu när Norrköping är man mindre, så underlättar det för oss att bara flytta på bollen och inte tvinga dem att springa. Och det, jag har ju sett hela matchen i efterhand. Så vi gör ju det fantastiskt bra liksom. Från 2-2 målet och in i slutet.
Mm. Jag ska lyssna på slutet här. Det är ju rätt fina bilder.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
At the advertising boards. They're getting ready to celebrate. The security at the stadium won't be able to stop all those fans running on. We have now had the 5 minutes. Djurgården are champions for the first time in 14 years, and they've done it on the final day. From 2-0 down, they've drawn 2-2. From a nightmare to a dream, and they will celebrate long into the night. Full-time, Norrköping 2, Djurgården 2.
Fina bilder med dig och Vajo där.
Ja, vi har kommit varandra väldigt nära och blivit väldigt bra vänner, och vi har väl gått samma resa eller samma väg genom våra karriärer. Och nej, jag minns en domaren blåser av, och då kollar mot Vajo, och han kommer springandes i full fart emot mig och hoppar upp i min famn. Så det var ett av de minnen jag bär med mig starkast från just den dagen.
Också fascinerande att se hur snabbt så mycket människor kan ta sig in på en plan.
Det
hinner inte många meter innan det är helt jävla kört.
Ja, nej, det var... Nej, det gick snabbt där alltså, innan hela planen var full. Så, och det är väl också någonting som man har insett så här i efterhand, hur mycket det betyder för folk. Och samma där har fått berättat för mig från familjen att liksom det satt, eller hur de reagerade självklart, hur glada de var, men att liksom på läktaren det satt människor och grät liksom. Mm. För att vi hade vunnit SM-guld i fotboll. Att det är att man kan ge sån glädje till människor, det är fantastiskt.
Mm. Det är någonting din kusin aldrig kommer få uppleva.
Nej, hoppas han aldrig vinner i Hammarby i alla fall.
Ja, vi kommer dit med. Han ska få sin beskärda del. Men sen var det fest i dagarna många, och efter det så var jag och träffade Kim och Tolle på Kaknäs, och så pratade vi en hel del. Jag tror inte vi sa det i något avsnitt, utan att vi tog det vid sidan av och sa, ja men Danielsson då, tänk om det rycker någon intressant där, och de skakade bara på, nej han, det visst, alltså han absolut, han har varit jättebra, men det ska mycket till. Om Danielsson går utomlands, då kommer Djurgården tjäna för bra, för att man kommer inte kunna säga nej, helt enkelt. Men liksom, nej, det, jag tror kanske att vi sågs också någonting och du sa nej, det fanns inget på bordet där i alla fall. Och du hade fullt fokus på Djurgården och hela den biten. Men sen så händer det ju grejer, och innan vi går över till hela det här äventyret som du har påbörjat, så ska vi lyssna på den 3 april när du var med i podden, för det här är nästan lite kusligt.
Ja.
Men om Bosse plockar av dig i sommar från en träning och säger det, fan Danielsson, vi Kina ringde precis och det finns 5 miljoner euro i försäljning och en duktig sign-on här och en bra nettoinkomst.
Ja, nej, jag gillar inte att prata om vad som kan hända. Det är något jag försöker undvika. Så det, ja, händer det så får man ta det då. Just nu så har det inte hänt. Så då
lägger jag, då, som gäller.
Ja, men då lägger jag ingen energi på det, utan har fullt fokus här.
Mm. Det är rätt sjukt ändå.
Ja, det är... Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Det är nästan mitt i prick.
Mm, nästan så.
Men vad händer då? Vi liksom, med all respekt, vi ska inte gå in och prata pengar än. När då. Men liksom, hur händer den här affären? Alltså, hur är gången i den?
Nej, alltså det jag får veta, Bosse ringer mig klockan 10 en kväll.
Vänta nu. När Bosse ringer 10 en kväll från ingenstans.
Ja, nej, då
förstår det. Du då när du ser att Bosses namn, att nu det här kan nog vara, det är någonting.
Ja, det är någonting. Det fattar jag också.
Mm.
Det var, jag vet inte vilken dag, men en tisdag, onsdag, han ringer. Klockan 10, jag tänkte, vad vill han nu? Liksom. Mm. Eller Bosse kan ju i och för sig ringa när som helst och prata om vad som helst. Men då kände jag att det är någonting. Liksom. Så bara, är du sugen på att flytta till Kina? Var väl ungefär det han frågade. Så. Och då säger jag ja. Ja.
Utan att höra, eller kan du ana då att...
Ja, men han kunde inte, just då kunde han inte säga vilken klubb det var. Han ville väl mer få en bekräftelse från mig om han skulle ta det vidare. För jag antar att den klubben hade kontaktat Djurgården och de ville väl få liksom alla bitar på plats mellan klubbarna, för det var ju ett transferfönster som stängde i Kina några dagar senare, och Dalian jobbade med andra spår samtidigt, så de ville väl liksom göra klart så mycket som möjligt, med så långt det går, med så många som möjligt, eller om de nu hade 2 eller 3 alternativ. Så han ville väl egentligen bara ha svaret på det, om jag var sugen på det. Och så skulle vi det var träning på Kaknäs dagen efter, och han sa att vi pratade igen efter träningen. Och så får han...
Kunde du koncentrera dig då?
På träningen menar du? Jag tror det. Men nu kommer vi tillbaka till Tommy Vaiho. Han har en jäkla förmåga att se på mig om det är någonting. Så... Han sa ju liksom i omklädningsrummet, jag vet inte om det var innan eller efter träningen, liksom bara, vad är det med dig? Vad är det liksom? Så jag bara, men det är lugnt, det är ingenting. Liksom. Så det är också ganska sjukt. Han har liksom sagt det kanske 3-4 gånger liksom under våra 2 år ihop, men där var tajmingen helt sjuk. Så Så det är, ja. Men nej, alltså Bosse kommer där och vi går in i ledarrummet och han säger väl att det han säger då är att ja, Dalian och Benitez vill ha mig. Så men att vi ska ha ett möte till nu under eftermiddagen, så jag kommer höra av mig i eftermiddag igen liksom. Vid klockan 5 kanske, och det här var klockan 1 kanske. Så ja. Så det var det kändes rätt liksom, men jag ville, det var så svårt och det gick inte att ta ut någonting heller, för man vet hur snabbt det kan vända i fotbollen och liksom små saker som kan falla över till ens fördel eller nackdel. Så jag, ja.
Men visste du här då ungefär vad det var för bud på bordet? För jag menar,
jag visste inte vad Djurgården skulle få betalt, men jag visste, Bosse hade ju sagt till mig att din lön kommer ligga kring det här liksom.
Mm.
Är det okej?
Okay? Och sen var det 4 timmar av ren tortyr innan han hörde av sig.
Ja, jag kunde inte åka, eller jag åkte inte hem, jag åkte och satte mig och tog en fika på ett café själv, och för att inte bara sitta och stirra in i väggen hemma i lägenheten. Så
nu behöver man ju inte vara raketforskare för att förstå att troligtvis var det ett ganska bra erbjudande som du kanske inte kommer få chansen till någon mer gång i din karriär.
Ja, men
fast nu har du fan varit så jävla bra. Så säg inte det.
Ja, nej, men hade det... Nej, men självklart, det var ju ett... det var ju liksom summor som skulle kunna förändra mitt liv. Så och självklart så snurrade ju tankar vad kan man göra då i livet, och hur förändrar det för mig och för min familj. Så de tankarna har ju snurrat liksom, och då blir det ju på ett sätt att man liksom inte, alltså, man nästan räknar med att det här kommer ju gå, eller i ditt huvud så ja, men det blir ju det är helt omöjligt att inte göra det liksom. Sen går jag väl hem och till slut då ringer Bosse, och då säger han att de går för en annan mittback.
Va? Jaha, är det den twisten också? Oh! Vad? Oh, jävla vilken käftsmäll.
Den var tuff, det kan jag säga. Men Bosse hade liksom alltid sagt det, att det är inget som är färdigt, eller det är liksom, de jobbar med andra alternativ, men samtidigt så hade han ju också sagt att de ville ha mig. Så men fotbollen är speciell, och det kan svänga snabbt fram och tillbaka, och det var inte, ja, det hade inte svängt klart i och med det samtalet. Så.
Men vad hinner du tänka då? Liksom allt det du började dagdrömma om försvann.
Mm.
Kände du då liksom att fan, ska jag återvända till, alltså innan det budet, så får man väl ändå utgå ifrån att du var rätt tillfreds med din vardag i Djurgården. Alltså förstår du hur jag tänker?
Ja, alltså jag att ha mitt liv här i Stockholm var ju fantastiskt, och det var ju liksom, det hade jag liksom inget att klaga på. Så jag trivdes ju jättebra här. Så men samtidigt så hade jag under vintern liksom någonting inom mig sagt att dyker upp någonting som kan verkligen förändra, eller som kan göra skillnad för mig liksom, då måste jag liksom överväga det, även om jag älskar att spela för Djurgården och bo här i Stockholm. Så det, ja.
Men vad hände, nämner du det här för någon då, att fan, för en stund så var mitt liv totalt förändrat, nu är jag tillbaka med...
Nej, det är väl det som är det som är jobbigast, eller en sak, för jag, Bosse var också tydlig, liksom berätta inte för någon. Och jag hade inte ens berättat för min mamma liksom, som jag egentligen berättar allt för. Så det var ju det, jag kunde inte ringa någon, och eller jag hade ju kunnat, men just då kändes det som att det, nej, då ville jag nog bara mest vara för mig själv liksom, och försöka sortera tankarna, även om det var svårt. Så nej, så en kväll som inte är min bästa i livet, men ja, det är ju träning på Kaknäs dagen efter, så det är bara att gå och lägga sig och sova.
Satan, vad otaggad du måste ha varit. Oh, jävlar. Så inte var ju någonting då den dagen? Dagen efter då?
Nej, jag... Ja, just det. Det är eftersom jag var på kvällen där, så... Eller jag kände att imorgon måste jag göra någonting. Så jag pratade med en polare och frågade han om vi ska gå ut och käka. Så vi bokade bord på en restaurang i Stockholm på torsdag kväll. Det här är väl onsdag kväll. Och så skriver jag till Vajo, kan du hämta mig innan träningen? Så åker vi till Kaknäs ihop. Och han bara, ja, absolut. Så går jag och lägger mig, och sen så börjar mobilen vibrera bredvid sängen. Så, men jag svarar inte första. Så den dör ut. Men så ringer det igen. Så då tar mobilen och står i Bosse Andersson.
Okej, stoppa. Om du kände att nu är det någonting, första gången Bosse ringde, och sen så har han sagt att de går för någon annan, så ringer han mitt efter läggdags.
Ja, det är väl klockan 1 på natten tror jag. Någonting.
Ja, då lär du ju tro att, eller vad tänker du då?
Ja.
Tänds det ett hopp i det? Att, fan, har
de... Jo, men då jag fattar, det är ju någonting som har hänt liksom, det så han jag svarar i urvaket, och han säger att han ställer väl samma fråga igen, vill du till Kina eller har du ångrat dig? Så någonting hade hänt med den andra mittbacken som gjorde att de att den affären inte gick i lås, så då hade de tagit kontakt med mig, Bosse, och igen för att se om det gick att lösa med mig istället.
Och vad tänker du då, är vi här igen eller liksom?
Nej, men nu var det på allvar, det märkte jag på honom, för han sa att du ska åka till Spanien imorgon, till Barcelona, och göra läkarundersökning. Så och så sa han, du behöver skicka ditt pass eller massa uppgifter liksom, så att för att de behövde väl det var väl papper som behövde skrivas att jag skulle få tillåtelse att åka och så vidare. Så och så sa han det, och så sa han, vi ses på, eller vi träffas imorgon på Scandic Park vid klockan 8 typ. Och så har du ett plan 10:30 kanske från Arlanda. Så avslutar vi där, och sen han säger vi ses imorgon, och sen är det lite svårt att somna för mig. Ja, man försöker sova, men och samma här, det är mitt i natten, så jag vill inte ringa min familj liksom och väcka dem, men
fy fan vad jag hade skitit i det.
Ja, alltså. Ja, men eller jag vet inte vad, det kanske jag inte tänkte, men det var bara mer, man var lite chock liksom. Och så tar man upp mobilen för att jag kan inte somna, går in på
valuta omvandlar.
Nej, inte det. Går väl in på någon av kvällstidningarnas hemsida. Och så står det Sam Larsson är på väg till Kina. Så är det ju samma klubb liksom. Så då blir man ju glad.
Uh-huh.
Så även om jag inte kände Sam då, så var det också, det gjorde ju beslutet enklare också.
Ja, men självklart.
Även om jag hade självklart tagit det ändå.
Men åkte du, då var det Barcelona som gällde för läkarundersökning. Ja. För de var där, va?
Ja, de laget var i Alicante. Så jag fick flyga till Barcelona och göra läkarundersökning där.
Vad består den av?
Ja, de gjorde ultraljud på hjärtat. De ja, kollade rörlighet i kroppen och de kollade, jag tror de körde ultraljud på hela mina ben liksom för att se. Och så fick man, jag fick berätta vilka skador jag haft i karriären, och sen var det väl blodprov, kissprov och sånt här. Det
låter som när jag och min far skulle åka till New York liksom. Alltså.
Nej, och sen var det väl, skulle springa på ett löpband för att kolla, ja, hur hjärtat reagerar på.
Okej.
Ansträng.
Hinner du bli orolig att, vad fan, om det finns någonting som du själv inte vet om?
Ja, självklart. Det är ju en stress att de kan ju hitta vad som helst som man
De kanske inte ens påverkar dig som spelare.
Nej, egentligen. Precis. Och, nej, det var en stor stress under hela den dagen för att jag ville ju bara få allting klart. Så det var ju, ja, flyga till Barcelona och göra läkarundersökning, och sen därifrån skulle jag flyga till laget i Alicante, och sen är det ju mycket pappersarbete som ska göras. Så det,
vet du vad det är för, alltså vad är det för pappersarbete?
Nej, men jag kan inte exakt, men det är väl liksom spelar, jag vet inte, registrering för, alltså min spelar, ja, vad det nu kallas.
Men så det var liksom så att du fick besked snabbt om att läkarundersökningen visar inga konstigheter, vi går för det.
Ja, jag gjorde allting och de sa det ser okej ut, så nu flyger vi till Alicante och träffar och gör klart allting där med mitt personliga avtal.
Har du hela tiden i bakhuvudet, jag vill bara dit, jag vill att bläcket ska liksom torka?
Ja, det är ju självklart. Ja, man vill ju bara spola fram tiden tills man har skrivit på allting. För det är, som sagt, så man vet aldrig.
Nästa grej då, i det här personliga kontraktet. Alltså, behövdes det förhandla någonting? Var det delar med det som du ville justera?
Nej. Nej, men Bosse sa ju direkt, det är det här, det är det här som gäller. Så det var egentligen bara jag behövde läsa igenom det så att allt såg bra ut och liksom bara få koll på allting. Så det var liksom inga konstigheter där.
Nej. Och du signade ju på, såklart. Men hur fick Benitez, alltså, hur har det här gått till ens? Hur fick han, visste han vem du var, eller hans stab, eller vad säger man?
Men han är ju, han lämnar inget åt slumpen, så att han har koll på mig, det vet jag att han hade. Han har ju frågat mig under året om allsvenska spelare som han har fått tips på, liksom, som han sitter och tittar klipp på, liksom. Så
det låter ju helt sjukt.
Så det, han har ju, och sen har ju en stab runt sig som hjälper honom, och sen, men han är ju liksom, fotboll i hans liv, och det att han skulle aldrig värva en spelare som han inte har full koll på vad det är för någon.
Nej, alltså, förstå mig rätt här, men kan han plocka ut Marcus Danielsson i fotbollsvärlden när han sitter, alltså när han är den han är, och vad jag kan tänka mig, enormt stora resurser, så känns det som att man spenderar en och annan timme fotboll i alla fall.
Ja, han sitter nog och tittar fotbollsmatcher dygnet runt, känns det som. Så sen han är ju smart, han visste ju att ja, det är på den här nivån jag kan ta en spelare ifrån, och det är det här som vi kan betala i övergångssumma och i lön, vilka spelare är, kan vara aktuella då. Så
men det är ändå, jag kan ändå inte släppa att liksom att han har med dig i det här filtret. Alltså det känns som från lilla allsvenskan.
Mm. Jag tror nog de landskamper jag gjorde under hösten, utan dem så hade jag inte kommit till Kina, det tror jag inte.
Det är så alltså. Ja, det fick vi för att vi håller på att klaga på de här jävla landslagsuppehållen mot brödgängen Malta och ja, men fan vad jag menar, säg att du hade blivit uttagen då när du inte blev det.
Mm.
Och kanske fått lira och det hade gått totalt åt helvete.
Mm.
Och inte blivit uttagen sen, då kanske du inte hade hamnat i Kina.
Nej,
heller.
Nej, precis. Det...
Man blir dum, jag kan tänka, du måste ju kunna bli dum i huvudet.
Ja, nej, man kan tänka fram och tillbaka mycket. Så, men nej, kul att man har stolpe in ibland.
Ja, det får man säga. Gå från, hur gick samtalet när du sa upp dig på Ernst & Young då?
Ja, nej, det var nej, det var inga problem. De, min chef där var, han förstod mig så. Men de gav väl något förslag att de skulle öppna ett kontor i Dalian i Kina, så jag sa nej, det behöver ni inte göra. Så
och hur har första tiden varit? Det har minst sagt speciella tider att bli, alltså egentligen proffs vart som helst, men du är ändå i Kina, det bröt ut och så här, ni var ju kvar i Alicante då väl?
Ja, alltså jag signade kontraktet och sen var jag kvar i en vecka och tränade med laget, och sen så fick alla 10 dagar ledigt. Så då åkte jag tillbaka till Sverige början av mars där, och för att sen skulle jag tillbaka ner till Alicante igen för att fortsätta träningslägret med Dalian. Så åker hit till Sverige för att försöka lösa så mycket praktiska grejer som möjligt och liksom, ja, göra mig redo för att ja, göra ett år i Kina. Så men just då så, ja, så blir det ju liksom, ja, det här, pandemin bryter ut här i Europa ordentligt, så förutsättningarna förändras ju väldigt snabbt liksom. Så de 10 dagarna jag skulle få här i Sverige kortas ju ner till 6 eller 7 tror jag, för att de vill att jag ska ner till Spanien tidigare så att de har alla spelare på samma ställe.
Hinner du bli orolig, om du ska tänka liksom jaget för laget här, hinner du bli orolig över ditt personliga kontrakt, eller var det liksom så vattentätt att det spelar ingen roll vad som händer?
Nej, det var liksom aldrig några problem. Allting var ju påskrivet och liksom övergången hade ju gått igenom, så det var liksom inget jag var orolig för. Det var väl mer bara osäkerheten vad som kommer hända. För ligan var ju redan, den skulle jag starta till slutet av februari och var redan uppskjuten, så det, nej, sen var det ju många som undrar varför man flyttade till Kina med tanke på att viruset utbröt där liksom. Så och ja, familjen undrar, ja, ska du verkligen åka till Kina liksom? Men det var ju,
det visar sig att det spelar ingen roll.
Nej, där var jag liksom aldrig orolig heller, för att jag, alltså om man ser till vad klubben investerar för pengar i oss spelare, och liksom de skulle ju aldrig riskera våran hälsa liksom. Så
nej. Och sen när allting, när ni reste tillbaka till Kina då, hur löste man säsongen för det då?
Alltså för mig, alltså,
nej, så hur var året nu? Hur var ligan?
Ja, ligan drog inte igång förrän i mitten av juli. de fick ju, de jobbar på många olika lösningar, men till slut så blev det att de delade upp ligan i, 16 lag. Det är exakt som Allsvenskan, 16 lag och 30 matcher, men nu fick de lov att dela upp ligan i två grupper. 8 lag i varje, där ena gruppen samlades i Dalian och andra i ett ställe utanför Shanghai. Och så skulle man möta de 7 lagen två gånger, så 14 matcher skulle spelas. Och så de som hamnade topp 4 i båda grupperna skulle mötas senare i en mästerskapsserie, och de botten 4 lagen kommer mötas i en nedflyttningsserie. Så det var så upplägget såg ut, och vi skulle vara, ja, de 14 matcherna skulle spelas under 10 veckor.
Ganska intensivt. Ja, jo.
Det var ungefär var femte dag vi spelade matchen ungefär. Så.
Nej, inte så intensivt ändå.
Nej, det var ändå liksom exakt.
Men och hur bodde du liksom, har du fixat med boende och så, eller hur har det sett ut? Liksom sådana bitar.
Nej, men jag har boende i en lägenhet i Dalian som jag fick då när jag jag tror jag bodde i den kanske 4 veckor sammanlagt under de 5 månader som jag var i Kina. Så där har jag ett boende som jag fick bo i några veckor precis när jag kom till Kina, och sen var det de 10 veckorna på det där spelarhotellet när ligan var igång, och sen hade jag väl 2 veckor till emellan första och andra delen av ligan som jag kunde röra mig fritt i Kina och bo i min lägenhet.
Så du har haft ungefär 2 veckor att utforska din nya hemstad?
Ja, 2, 3, 4 där någonstans. Så, men har väl inte sett så mycket av den. Jag har rört mig där jag bor ungefär, och sen blev det besök i Shanghai och Peking också för att kolla in de städerna när vi hade några dagar ledigt.
För Dalian är väl en, alltså ja, i svenska mått med, så är det en stor stad. Det är väl, är det 6 miljoner i själva?
Ja, 7 eller 8 tror jag bor. Men de kineserna säger att det är en liten stad.
Nästan som ett Sverige. Otroligt. Mm. Men hur har fotbollsomställningen varit då? Vad ska jag säga, att nivåerna på lagen som är med och spelarna som är där?
Nej, men det är väl ganska stor skillnad beroende på vilket lag. De bästa lagen i Kina har ju, de bästa kinesiska spelarna är i de bästa lagen såklart. Så skillnaden är ju rätt stor på kvaliteten på spelarna, eller de inhemska spelarna, beroende på vilket lag du tittar på. Mitt lag räknas ju som ett mittenlag, så ja, våra spelare, det är ju liksom, ja, det är inte allsvenskan liksom. Det
är snäppet under.
Ja, jag skulle nog tro det. Sen vi har väl några spelare som skulle kunna tillhöra en allsvensk trupp liksom, men det är ganska svårt att säga också. Sen har vi spelare som håller betydligt lägre nivå också.
Mm. Och resultatmässigt rätt tufft för er.
Ja, vi började ju 7 matcher utan att vinna, så vi hade en tuff säsong. Det var mentalt jobbigt att inte få några resultat med sig, samtidigt som man bodde på ett hotell där man inte kunde röra sig eller ha den friheten som man har haft här i Sverige liksom, att röra sig och göra det man vill utöver fotbollen. Det blev bara fotboll för mig. Vi hade en tuff start, sen kom vi igång rätt så hyfsat. Vi fick ordning på vilket sätt som vi ska spela. Det var ju en speciell uppladdning för oss, jag och Sam och Benitez. Vi hade ju inga visum, så vi fick väl 3 veckor med träning med laget innan ligan drog igång. Så vi hade väl, när ligan startade, kanske inte satt spelet som eller vårat system eller vad man ska säga. Så, mm. så det tog ändå några matcher innan vi hittade sättet som skulle kunna hjälpa oss att vinna så mycket matcher som möjligt.
För det, vi svarade via kval sen så småningom.
Ja, alltså det blev ju, vi kom i sjua i den första gruppen, så då blev vi på den nedre halvan, och så blev det, vi mötte det lag som kom sexa i den andra gruppen, och så möttes man i ett dubbelmöte, och så blev det liksom totala resultatet, och vi vann ju den, så då hade vi liksom säkrat vårat kontrakt, och så fick vi fortsätta spela placeringsmatcher, så plats 9-12, och vi slutade 12 till slut.
Och hur är det att ha Benite som tränare? Har han liksom, har du kunnat få någon input på vad du behöver tänka på, som har du lärt dig någonting av honom?
Nej, men jag har lärt mig väldigt mycket. Han, som jag sa tidigare, så är han ju väldigt taktiskt skicklig, och han är väldigt noggrann. Sen jag skrev på kontraktet så har han väl, ja, han pratar med en varje träning, och nu när man har bott på samma hotell som honom i stort sett hela året, så stöter man ju på honom utanför träningsplanen också, och då är jag ju inte sen att påpeka saker som man kan göra bättre. Så.
Är det så? har du några exempel på vad han har tyckt att du behöver?
Nej, det är väl, han är på en om det mesta, men det, jag får ju spela ett annat typ av försvarsspel än här i Sverige. Där jag får man måste täcka upp ännu mer för de som är runt omkring. Liksom. Här i Djurgården så jag gillar ju att slå passningar på marken genom mitten, liksom, men det var ju första träningen. Nej, du kan inte slå sådana där passningar. så vi spelar ett ganska, det är också ganska stor skillnad. Vi spelar ett betydligt rakare spel än vad jag gjorde här i Sverige, så med Djurgården. Så vi sätter upp bollen på Salomon Rondon och sen jobbar vi därifrån i stort sett.
Bra taktik ändå.
Ja, den funkar bra.
Men, men blir det en stor omställning för dig då efter den typen av spel i klubblaget och sen då komma på landslagssamlingar och kanske lite annat motstånd?
Men det blir väl skillnad. Men samtidigt så med landslaget så är det ju, jag känner mig trygg i det spelet. Jag har ändå varit med en del samlingar och liksom, det är ju liksom ganska, det är väldigt, vi spelar ju väldigt, ett väldigt svenskt spel liksom, som man är drillad i sen när man var liten, så det,
ja, det är inget du behöver sitta upp och läsa,
nej,
på.
Nej, men det sitter i ryggmärgen liksom. Spelet med Dalian, så är det ju, alltså, om man ser till hur matcherna ser ut i kinesiska ligan, så är det betydligt mer böljande spel än här i Sverige. I Sverige är det mycket possession, i Kina går det, det går mycket fram och tillbaka, och det görs otroligt mycket mål på omställningar.
Vad man tänkte på med landslaget här, är det långsiktiga målet EM?
Absolut, det har jag alltid funnits med där, och det, nu blev det uppskjutet, men jag har liksom alltid haft det målet att sikta mot EM, att ta mig in i en trupp där, så...
Har man dialog med förbundskapten om sånt, alltså löpande?
Så för mig, så eftersom min situation i Kina i år var lite problematisk med karantänsreglerna och så vidare, så inför samlingarna här i september och oktober när jag inte kunde, jag inte åka, för då hade klubben rätt att säga nej om spelaren måste sitta mer än 5 dagar i karantän när den kommer tillbaka till landet, och i Kina är det 14 dagar, så då hade klubben rätt att säga nej. Så jag hade kontakt med Janne under hösten.
Du var påtänkt till de samlingarna?
Ja, han ville att jag skulle ansluta till truppen till de samlingarna, men att det inte, ja, det, ja, klubben sa nej till det, och det hade de rätt till, så det var liksom inga konstigheter i det.
Så det finns hopp om EU. Ja, vad fan, vem ska peta dig nu egentligen?
Ja, Nej, ja, vi får se. Ja, jag är nöjd. Den samlingen jag gjorde nu sist, så självklart är jag nöjd med den, och jag känner att kunde väl inte kräma ut så mycket mer än vad jag gjorde då. Det gäller att hålla mig skadefri, och sen är det en samling i mars, så kan jag vara med där, så är chanserna jättebra.
Tänkte på det, du sa ju tidigare att hade du inte varit med i landslaget där, så hade kanske inte den här möjligheten i Kina dykt upp. Ändå intressant att du nu i A-gruppen i Nations League mot det här motståndet gör två väldigt bra insatser. Jag menar, någon måste ju ha haft ögonen på det där med.
Ja, det är, så kan det mycket väl vara.
Vad tänker du kring framtiden efter ditt kontrakt i Kina?
Jag har ju 2 år kvar, så min tanke är att jag ska vara i Kina de 2 åren, och sen får man se hur kroppen mår och om man kan fortsätta spela. Men jag hoppas, jag börjar bli lite gammal, men kroppen känns faktiskt väldigt bra, så jag hoppas jag har några år till i mig efter kontraktet i Kina.
Tänkte på det, en sån här, du har ju nämnt att det här har vänt upp och ner på ditt liv på ett positivt sätt och gett dig lite andra förutsättningar i livet. Hur mycket tacksamhet känner du gentemot Djurgården i det här? För jag tänker så här, att hade du gjort de åren du hade gjort nu i Djurgården i Sundsvall kanske, eller i någon annan lite mindre förening. För det gäller väl också ha kontakterna att göra sånt här möjligt?
Nej, men självklart är tacksam mot Djurgården, och jag skrev ett nytt kontrakt med Djurgården förra sommaren, och då i och med att jag signade det kontraktet, så la jag ändå ganska stor del av ett sånt beslut i deras händer, och jag har väl alltid jag har ju en ärlig och öppen dialog med Bosse, har jag alltid haft, så, och han är ju väldigt rak, så där kan man ju han är väldigt tydlig, och jag kan vara tydlig med vad jag tycker och tänker, så det låg ju liksom i deras händer. Hade de inte velat sälja mig, så hade jag inte kunnat göra så mycket åt det. Men nu blev det ju väldigt bra både för mig och för Djurgården, med tanke på hur det här året har blivit, så det var nog väldigt bra för oss båda.
Det, utan att veta några siffror, så kan jag bara ana att det blev det. Det tror jag att det är hela den här, att du, så som jag sa, fötterna på jorden. Man unnar ju sådana spelare. Det är svårt att unna Balotelli ett dunderkontrakt någonstans. Det kan kanske vara ett dåligt exempel, men du hänger med vad jag tänker. Det har kommit in väldigt mycket frågor här till dig. Och vi ska ta några av dem, hade jag tänkt. Men innan så måste jag få ställa några själv också.
Absolut.
22% utav alla tryckta dollar som finns trycktes i år, enligt uppgift. Har det något samband med ditt kontrakt att göra?
Nej, jag får betalt i euro.
Okej. Har tanken slagit dig någon gång att du numera troligtvis kan veckohandla på Circle K efter ditt äventyr i Kina?
Nej, den tanken har inte slagit mig, men det är väl fullt möjligt att jag kan göra det.
Och sista då, innan vi går in på de mer vanliga frågorna. När den här pandemin har lagt sig och hela släkten samlas för första gången, kommer du spela upp en fattig bonddräng när din kusin David Fällman?
Han har gjort sina år i Kina också, så han har nog bra på sitt bankkonto också.
Ja, men inte så här bra. Det vet både du och jag. Ja, då, du, vi har fått en anonym fråga faktiskt. Han, nu avslöjar jag könet här, men Vi kan kalla honom Nils Grek. Det är en grekisk SLO som tydligen lyssnar på podden. Är du sugen på att köpa en större lägenhet och inreda ett rum som dödskallegrottan i Fantomen?
Ja, vi får se om det finns tillräckligt med rum i den eventuella lägenheten.
Anders Norlén undrar, hur skulle du ställa dig till att ta en ledarroll i Djurgården efter spelarkarriären, antingen i den sportsliga mer administrativa delen av organisationen eller möjligen som någon vd eller ekonomichef?
Jag vet inte vad jag vill göra efter karriären. Men om man funderar mycket på vad man kan tänkas vilja göra, så vd har jag nog väldigt svårt att se mig som. Men om man kan fortsätta jobba inom fotboll så hade det varit jättekul, självklart. Sen som sagt, jag vet inte vad en sån roll kan vara, och sen är det inte bara upp till mig om jag kommer tillbaka till Djurgården eller inte.
Mm. Du sa också en gång i tiden att en proffskarriär låg långt borta, så man vet ju aldrig.
Nej, precis.
Huvudsta frågar, förstår du hur omtyckt du är i Djurgårdsfamiljen? Hur kan du vara så jordnära när du har gått från en i mängden till att ha gudastatus i Djurgården? Och när kommer du hem?
Det är en sån sak som är väldigt svår att ta in, att det märks att djurgårdare gillar det jag har gjort för föreningen, och folk kommer fram till mig på stan i stort sett varje gång jag rör mig ute på stan liksom, och alla meddelanden man får och fina ord liksom på sociala medier. Det är väldigt svårt att ta in, och sen när man hör via omvägar vad folk skriver och tycker om mig liksom, det är svårt att ta in, för jag ser mig själv som bara en helt vanlig människa som tycker det är kul att spela fotboll, för det så det är svårt att ta in det. Sen känns det också, om man tittar på de här sista 10 avsnitten liksom, där introt, när man ser alla andra guldlagen som har vunnit liksom, och så ser man vilka det är på de lagbilderna, och sen så dyker jag upp liksom. Det känns ganska overkligt.
Ja, det kan jag tänka mig. Olle Eriksson undrar vilka de tre bästa låtarna med Kent är. Är det någon som tror att det är en kuggfråga? Kent har inte gjort några bra låtar.
Kent har gjort många bra låtar. Jag skulle väl säga Mannen i den vita hatten, Klåparen och Sverige.
Johnny Meidal undrar, vad är den största skillnaden mellan den fotbollsspelaren som lämnade oss i våras jämfört med nu? Alltså, vad har du lärt dig i Kina? Och samma sak fast liksom personen Marcus.
Som fotbollsspelare, som jag sa, att jag har väl spelat rakare spel, har väl fått ändra om mitt sätt att spela lite, både det offensiva och det defensiva, där man behöver vara lite mer överallt kanske än man behövde vara här. Så som person har lärt sig uppskatta vad man har här i Sverige. Det är väl det jag främst tar med. Och sen samtidigt det är kul att se en annan kultur, och jag har liksom bara bott i Sverige innan, och nu får jag bo i ett land som är väldigt annorlunda mot Sverige. Väldigt glad för det man har här i Sverige.
Mm. Sista två frågorna får det här. Karl sektion 310 undrar, vörtbröd med eller utan russin?
utan.
Ah, besvikelse. fan, det trodde jag inte om dig. Jag visste att det skulle finnas något fel där.
Eller, ja, jag kan ju äta med russin också, men nej, kör väl utan, tror jag.
Och sist då, stämmer historien om din mor? Har hon slutat jobba?
Ja, vad var det för historia då? Att hon har slutat jobba.
I förtid.
Nej, hon har inte slutat jobba än. Men hon, nej, morsan, hon har betytt mest för mig i mitt liv, så hon är den viktigaste personen för mig, så hon har ställt upp för mig i 31 år och gjort allt för mig, och då vill jag gärna göra saker som kan göra skillnad för henne.
Fan vad fint att höra, och det tycker jag liksom ringar in den du är. För det är nog ingen självklarhet heller att folk resonerar så som är med om en sån här grej. Så jag tycker vi tackar för att du tog dig tid, och så hoppas jag innerligt att våra vägar korsas flera gånger, och att vi får se dig i den blårandiga tröjan igen.
Mm, tack så mycket. Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.